Kristus och frälsningen i honom. Och sålunda återstår vad man har kallat sedelar, som är sammanfattat i Tionus Gud, som står allra först i Andra Mosebok 20 kapitel, där lagstiftningen inleds. Och detta var klart för Jesu åhörare utan vidare, att de tio budorden har en särställning, det var självklart. Det visste ju var och en som gick i synagogan, och det gjorde ju alla människor som hade den minsta respekt för sig själva. De gick i synagogan, och där höll man gudstjänst inte bara på sabbaten, utan där höll man egentligen tre gudstjänster var dag. Man hade av gammalt slagit ihop den andra och den tredje som hade höst på kvällen. Och det var blodigt allvar att man var pliktig att gå till synagogan, för det står på ett ställe i Talmud att när bonden kommer från lågen får han inte säga: nu går jag hem och äter och dricker och sen går jag till synagogan. Han ska gå direkt från lågen till synagogan för att bedja Gud. Och efter trosbekännelsen, Israels trosbekännelse, är ju det kända orden: hör Israel, Herren din Gud, Herren är en. Läs det i varenda gudstjänst, hela församlingen, Tiodos Gud. Så det hamrades in ifrån den tidiga barndomen i varje jude att detta är en sammanfattning av Guds heliga vilja. När Martin Luther utlägger de tio buden, då framhåller han att det är också detsamma till sitt innehåll som den naturliga lagen. Det står i Romarbrevets andra kapitel om den lag som av naturen är skriven i människans hjärta. Den lagen ska inte blandas ihop med samvetet. Samvetet är ett vittne som säger om jag har handlat i överensstämmelse med lagen i hjärtat eller om jag har brutit emot den. Men varje människa har sålunda enligt Guds ord inte bara det medvetandet i själva sin anläggning att det finns någonting som är rätt och någonting som är orätt. Vissa bestämda saker vet hon av sig själv att de är orätta, de får man inte göra. Och vidare, när nu hela Guds lag sammanfattas i det dubbla kärleksbudet, så betyder det inte att det dubbla kärleksbudet ersätter det tio budet. Det är någonting som vi kan höra emellan oss. Jag hörde för nu rätt många år sedan en diskussion i radion. Det var ett par läkare som hade kommit i ordet och de talade om denna förfärliga abortfråga. Och den ena läkaren berättade att en sköterska på hans avdelning hade vägrat att vara med om det här operationen, därför att de var kristen. Och så kom en annan läkare till ordet och sa att han presenterade sig som kristen. Och så sa han att han hade nog haft sina betänkligheter han också. Men sen sa han: kom jag att tänka på kärleksbudet. Och då försvann betänkligheten. Så använder man kärleksbudet för att sätta alla de bestämda budorden i kraft. En sån gruvlig förfalskning av Guds heliga ord. Nej, de tio budorden, det ger besked om man vill veta närmare vad kärleksbudet betyder. Mer i detalj står det i de tio budorden. Det är aldrig någonting satt ur kraft. Man läser dem inte i synagogan längre, och det är av en märkvärdig orsak. Det står på ett ställe i Talmud att det var för kättarnas skull man slutade att läsa de tio budorden i synagogan. Och sen står det i en förklaring till det stället i Talmud att kättarna sa att de andra buden inte gällde. Kättarna är naturligtvis de kristna som sa att det ceremoniallagen inte gällde, men de tio buden gällde. I den amerikanska kyrkans budbok har jag läst att de 10 budorden ingår i den dagliga gudstjänsten. Och det skulle sannolikt behövas i varje kyrka, varje samfund, att de 10 budorden lärdes in och hamrades in ständigt på nytt. En sammanfattning av Guds heliga vilja. Det är en fruktansvärd fara idag, den som man förr kallade för antinomism. Ordet finns många gånger i Hoseus skrifter. Alltså den fientlighet mot Guds lag, som inte vill höra om Guds krav på människan, utan bara höra talet om Guds kärlek. Detta släta och saltlösa tal som bedrar människor. En gammal predikant på 1800-talet sa att somliga predikanter står och kastar ulna vantar på folk. Det tar ingenting. Nej, detta förskräckliga tal om Guds kärlek, som aldrig är förenat med ett ord om Guds stränghet eller om Guds lag eller Guds krav. Det är ju ett bedrägeri mot människovärdena som är ohyggligt. Och det skvalar ju genom våra morgonandakter i radio vecka efter vecka. Det är 10 budord det gäller här. Och vi kan dem allesammans, eller hur? Tänk om vi skulle ha lite grann katekeser. Ja. Jag är inte säker på att resultatet blir alldeles lysande. För många år sedan prenumererade jag på en dålig tidning. Jag visste ju inte att den var dålig. Den är röstig av radio. Jag har aldrig haft den sen. Och där stod det en gång att Radiotjänst hade skickat några personer i Jönköping, en stad som av någon anledning kallas Småland Jerusalem, och det skulle gå kring och fråga folk om 10 Guds bud på gatorna, för radio skulle ha ett program om det. Och det träffade ingen som kunde alla 10 Guds bud mer än en skollärare, men han var från Hullaryd och det ligger långt utanför Jönköping. Nå, han träffade en frälsningssoldat som gick omkring i stadsparken och samlade in pengar i en mössa. Och han kunde 6 av de 10 budorden. Ja, sa han, det är ju illa att jag inte kan dem allihop. Men huvudsaken är inte att man kan dem utan att man lever efter dem. Ja, det kan man skratta hjärtligt åt först. Och sen borde man gråta. För det är faktiskt som Martin Luther säger, att den som inte kan katekesen, den menar han lilla katekesen, han tänker kalla sig kristen. Ett minimum av kristen kunskap hör ihop med det att man är en kristen. Ofrånkomligen. Nej, det är någon kära vänner som inte med absolut säkerhet sann i 10 budorden, så för allt det är på den två ögonblicken efter den här timmen. Ja, de 10 budorden, det vill vi understryka. De har alltså en särställning. Jesus hänvisar till den. Han förklarar en del av den i bergspredikan. Och till den rike ynglingen talade han om de 10 budorden. Det är så självklart för honom att här är en sammanfattning av Guds heliga vilja. Men sen kommer det som är lika viktigt, nämligen att dessa bud är fullkomligt oändliga. Inte det att himmel och jord förgår, inte den dag då världen brinner, ska icke en enda bokstav, icke en enda skrift av lagen förlora sin giltighet. Det vill säga, lagen är sakrosankt. Lagen är obönhörlig. Den måste till varje pris uppfyllas. Om en fariseer hörde Jesus säga detta, och det var troligt, så måste han ha blivit oerhört upprörd. Fariseerna hade visserligen klart för sig att lagen ska hållas, det tror jag. Men sen sa man att alla människor syndar ut. Och den som har syndat, han ska omvända sig, han ska ångra och gottgöra, och han ska be om förlåtelse, då är allt i ordning igen. Men detta att lagen obönhörligen ska uppfyllas utan bud, det var rena händelsen för en farisé. Han skulle ha blivit lika förskräckt om han läste Jakobs brev, andra kapitel. Om någon har hållit hela lagen i övrigt, men felar i ett, alltså någon håller alla de andra buden, men bryter ett enda, då är han skyldig till att ha brutit alla bud. Den stränghet som är alldeles okänd för fariseerna. Den vanliga föreställningen som jag hörde när jag var ung, det var den att fariseerna lärde att Gud var så sträng och Jesus kom och talade om att Gud är så snäll så ingen behövde vara med. Det är ju en sån förfalskning av sanningen så det är ingen måste på. Det är alldeles tvärtom. En sån stränghet som Jesus lärde om Gud, den var alldeles okänd i fariseernas lära. Den lagen måste absolut uppfyllas. Det är ingen prut på. Nej, Gud låter inte pruta med sig. Varför är det så? Jag vill se, du skriver i ett sammanhang oförlitligt om den saken. När han skriver om detta ord som står på det gamla och nya testamentet. I ska vara heliga, för jag, Herren, är det Gud, är helig. Och Rosenius säger mig, det står inte att Gud vill att vi ska vara heliga, för det är hans önskan, utan han säger att vi ska vara heliga, för jag är helig. Vilken insikt i sanningen som ligger i det uttalandet. Alltså, lagen är bara ett uttryck för en sida Gud själv. Och kunde den rubbas eller upphävas så skulle Gud inte mer vara Gud. Detta är grunden till lagens orubblighet. Nå, hur går det då när människan bryter lagen? Då säger Guds ord, då drabbas hon av Guds vrede. Guds vrede, själva ordet, vårt svenska ord, det är ju namnet på en affekt, på en sinnesrörelse. Och när vi grips av den sinnesrörelsen så är synden ju regel, men det finns hel i vrede. Men den är säkert mycket ovanlig. Jag minns en predikant som sa att han blev gudfruktigt arg. Jag tvivlar på att det var så mycket gudsfruktan i den ilska. Nej, Guds fred är helig, så som allt hos Gud är helig, det är klart. Guds fred betecknar för det första sålunda hans heliga reaktion emot upproret mot hans lag. Men inte bara det, utan på samma gång hans straff över den som bryter lagen. Vi kan läsa i domarbokens andra kapitel. Där det berättas om att Israel under domarentiden gång på gång avföll ifrån Herren och dyrkade Baal. Och då upptände Herrens vrede och han lämnade Israel i fiendernas händer. Det står gång på gång. Detta kapitel är oerhört lärorikt. Det säger oss för det första något om vad den förskräckligaste synden är. De dyrkade andra gudar. Det som står i första budet, det är grundläggande. Att Gud får vara Gud. Och grundsynden är att Gud inte mer får vara Gud. Vi har väl läst Martin Luthers stora katekes, den tillhör våra bekännelseskrifter. Och där har han i utläggningen över det första budet sagt. Vad det vill säga att ha en Gud och vad Gud är. Att ha en Gud, säger han, det är att ha någon från vilken man väntar allt gott och till vilket man tar sin tillflykt i all nöd. Från vilket man väntar sig allt gott och till vilket man tar sin tillflykt i all nöd. Åh, vilken visdom. Så om jag har en Gud, så väntar jag allt gott från honom. Jag väntar inte något gott från människor. Jag träffade en gammal bekant på tåget för en del år sedan som Så du drövade ut dem i ansiktet som en gammal häst. Och jag frågade vad det kunde vara nu för bekymmer. Jo, sa han, jag har blivit så besviken på människor. Jag tackar för det. Om man väntar sig från människor, då blir man besviken. Förr eller senare. Men om man väntar sig allt gott ifrån Gud, det är ju allt gott ifrån människor. Det är bara en överraskning, en tacksägelse, något förunderligt som man inte har rätt att vänta. Ja, det här kan man gott pröva sig. Om du har en Gud, då räknar du med honom, då väntar du allt gott från honom. Och när du har kört fast, eller det har drabbat dig någon katastrof, så blir du inte förtvivla. Tänk, i katekesutvecklingen står det om vantro, förtvivlan och andra svåra synder och laster. Det är att en kristen blir förtvivlad. Det är synd, sålunda. Varför det? Därför att det innebär att man misströstar om Guds vilja och makt att hjälpa en nöd. Och det finns icke den nöd som inte han kan hjälpa ut. Icke den timliga nöd och icke den andliga nöd som han icke kan hjälpa ut. Nej, då väntar man sig allt gott från honom. Och tar sin tillflykt i honom i all nöd. Och man springer inte omkring till Andersson och Pettersson och utgjuter sitt hjärta. Utan man utgjuter sitt hjärta inför den levande Gud. Vi sa att Guds vrede, den är för den första hans häftiga reaktion mot synden, för de andra straffen som har lagt på synden. Och till det vi sa nyss om första budet borde vi ha tillagt det, att det lär oss att det förskräckligaste i synden, det är att Gud inte får ha sin plats på tronen i vår liv. Av naturen är vi sådana att på tronen i hjärtat sitter det egna högfärdiga och argsinta jag. Gud får inte vara Gud. Det är det förskräckligaste, och alla de andra särskilda synderna, de följer ur detta att Gud är avsatt. Och istället har man själv satt sig vid ratten och vid bromsen, som någon sa, och styr sitt liv så som man väl tyckte. Ja, straffet, det talas ju mycket om straff för synder i Bibeln. Vi läser Domarboken 2 och vi läser om och om igen i de mest skilda sammanhang om detta att Gud straffar synden. Guds vrede uppenbaras från himmelen över ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättrådighet undertrycker sanningen. Domarbrevet 1. Guds vrede uppenbaras från himmelen, så det är inte bara så att synden straffar sig själv. Det gör det, naturligtvis. Och i Lindbloms katekes, som många tycker var rätt dålig, Lindblom var en dålig andlig lärare. När han valde till biskop i Linköping ägde han enligt egen uttag och inte ens en bibel, skriver Lindgren om honom i Svensk geografisk lexikon. Han valde till biskop, men han hade inte en bibel. Då han katekes kunde inte bli så bra. Det är klart att det är synden straffar sig själv, och var det ytterligare straffat. Det kan man godta. Synden straffar sig själv, den är sådan att den bär straffet i sig själv, den ena synden kommer och ödelägger syndaren efter den andra. Och var det ytterligare straffade iväg sådana från himmelen. Gud straffar synden. Och när Nya Testamentet talar om syndens straff, då talar det framförallt om den eviga fördömelsen. Ibland kallas den eviga fördömelsen rätt och slätt för Guds vrede. I kyrkobibeln står det på det stället av vredesdom. Jag har inte funnit någon anledning att acceptera det ordet, för det räcker ju med det som står i grundtextens ord, vrede. Döden står det också emellan oss, den andra döden står det en gång i Johannes uppenbarelse. I Matteus 5 kapitel står det om Gehenna, och det är en märkvärdig sak i vår kyrkobibel, för det ordet är ju uppenbarligen ett främmande ord, men det är inte förklarat. Jo, om man letar noga i ordförklaringen i slutet av bibeln, så kan man hitta någon slags förklaring. Men i alla andra översättningar jag ser, står det inte brinnande Gehenna, utan det står helvetet i helvete. Nu är det, blir ju människor i allmänhet oerhört upprörda om de hör talas om helvete. Och det försäkrar oss att de kan inte tro, absolut inte tro, att en kärleksfull Gud kastar någon människa i helvete. Ja, till detta får man säga allra först att våra tvivel och våra önskningar aldrig ändrar några fakta. Det är som man sjöng i min barndom: man skämtar ej bort döden och ej bort Herrens dom, och man tvivlar ej bort glöden som brinner där på gång. Det märkliga är, om man sätter sig och läser evangelierna noga, att finna att Jesus själv mer än någon annan har talat om den eviga fördömelsen. Bara i Matteus evangelium är det 20 ställen där han har talat om den eviga fördömelsen. Och det märkliga är vidare att han i regeln talar om den med sina lärjungar. Det är det som alltjämt är lärjungens rik. Det är den eviga fördömelsens rik. Det är att jag som står och talar här idag en gång kan gå evigt förlorad. Jag måste säga med det. Jag träffade en svensk-amerikansk präst första gången jag var i Amerika. Och han körde med lång väg i bil. Och så frågade han mig om jag hade något intryck av att man predikar annorlunda i Amerika än i Sverige. Jag hade ju inte hört så mycket, men jag sa: jag har aldrig hört någon varna för avfall ifrån tron. Nej, sa han, det ska man inte varna för. Ingen kan ju avfall. En gång främst, alltid främst. Och vi hade en stor diskussion, och jag tog fram Hebreerbrevet, som gör en enda lång varning mot avfall. Se till, mina bröder, att icke hos någon bland er finns en ond otros hjärta, så att han avfaller ifrån den levande Gud. Och jag tog fram sändebreven i Johannes uppenbarelse, han förklarade bort allt annat. Denna lära som den importerade till Sverige, det är åtskilliga dåligheter som importerade hit från Amerika. Jag har träffat på unga människor som har fastnat i den. Och det är ganska förskräckligt. Man behöver bara hålla för ögonen just brevet till Hebreerna, så är saken alldeles klar. Det finnes sålunda, det finnes en evig fördömelse. Och när man nu säger oss att det är kärlekslöst att tala om det, så är det ett obegripligt påstående. Så man blir så upprörd. Jag talade i julottan i kyrkan, i den församling där jag bodde då, och talade om att Jesus har kommit för att frälsa oss, bland annat med den eviga fördömelsen. Och en åhörare nere i kyrkan ropade nej av alla krafter. Ja, man vill inte höra det. Och det är fruktansvärt. Det må vara kärleksfullt att upplysa människor om den största fara som de svävar i. Fast det är klart att det bör ske med sorg och smärta under tårar, det är sant. Så fruktansvärt är det, det är sant. Men får inte förtigas, för då förfalskar man sanningen om Guds väg. Det är inte vi som förfogar över Guds ord, utan det är Gud som förfogar över oss. Och vi ska inte sätta igång med att förfalska den gudomliga sanningen och bedra människor som står där bedragna genom oss en gång på domsdag. Vi har talat sådana mycket om Guds stränghet, om Guds vrede och om Guds straff. Vad blir det nu av talet om Guds kärlek? Låt mig börja med att säga att om vi läser Romarbrevet, som är Nya testamentets utförligaste framställning om frälsningen, det första huvudstycket börjar med 18 och slutar med 3:20. Vad läser vi den? Vi läser om syndarens förtvivlade ställning. Han sitter där till sist på de anklagade bänk med en tillstoppad mun och kan inte svara ord. Det finns i hela det långa stycket icke ordet nåd, icke ett ord om Kristus, icke ett enda ord. Och därmed har jag lärt mig sådana att människan sådana hon är av naturen. Hon är hemfallen och domen räddningslös. Men just när man väntar att dödsdomen ska falla, då kommer evangeliet. Budskapet om en Kristus som utvecklas i 3:21 i Romarbrevet. Och nu ska vi säga något oerhört viktigt, nämligen att när Bibeln talar om nåd, då talar den om Kristus. Utanför Kristus, säger Luther, är Gud bara vred och förkunnelse. Det är bara i Kristus han har nåd. Ja, så älskade Gud världen. Tänk denna uppåriska värld som låg under hans vrede och ligger där på fan. Den älskade han, dessa odödliga människor, älskade han ändå. Så att han utgav sin son. Utgav honom av sammanhanget visade att det är fråga om utgivande till Gud. Och vad har skett i sonens utgivande i död? Ja, det skulle man kunna säga, det framgår indirekt av vad vi redan har sagt. Nämligen det som var nödvändigt om syndaren skulle bli frälst, bli räddad för evigheten. Det var att syndaskulden betalades. Det var straffet som syndaren hade förtjänat. Att det straffet också blev utstått. Någon säger, kan en ta en annan straff och säga nej? 49:e salmen säger, till broders själ kan ingen förlossa, eller ge Gud en lösepenning för hans själ, för dyr är lösen för hans själ, och kan inte betala sin evighet. Den ena människan kan inte göra det för den andra. Men det är som den ena människan inte kan göra för den andra. Det är ordet Guds evige son för hela vårt släkte. Detta är själva kärnan i Bibelns budskap. Det är att jag som varenda dag har förtjänat den eviga bedömningen, som sålunda inte har i mig själv det ringaste hopp om himmelen, jag kan bli frälst ifrån all min skuld och helig och rättfärdig och passande för himmelen. Därför hade en god min skuld på sig, en led min straff. Den som har dött istället för mig, fast den skyldiga friheten fick. Evangelium handlar om Guds son, om att han betalade syndastraff och därmed öppnade vägen till himlen. Han smakade Guds vrede i syndares ställe. Det står i en av våra passionssalmer, den kalk som vreden rågar, du ensam tömma åga. Men det stämmer alldeles med Bibelns eget vittnesbörd. När Jesus ropar i Getsemane och ber att kalken ska gå förbi honom, så är det vredens kalk. Jag satt tillsammans med en god vän i Lund för många år sedan och vi talade om detta. Och jag sa, jag har kommit till att kalken, det är vredens kalk. Ja, men som min mycket bibelkunnige vän, det talas ju om kalk eller bägare i många sammanhang. I Gamla testamentet det talas om frälsningens bägare exempelvis. Jo, det är sant. Och jag gick hem och fortsatte att läsa på och fann att på vartenda ställe i Gamla testamentet där det talas om att en kalk eller att Gud räcker någon en kalk, där är det fråga om ett brev. Så man kan gå hem och slå på konkurrensen och se efter det sen. Och på det enda ställe utanför stationshistorien där Nya testamentet talar om denna sak, nämligen i Uppenbarelseboken 14, där står det om den som har tillbett sin djur, han ska dricka av Guds vredes vin som är iskänkt i hans vredes kall obemängd. Det är alldeles klart att det är det tal om den eviga fördömelsen. På sitt kors har Jesus utropat att Fadern övergav honom. Och det har man ofta försökt förklara bort. Man har sagt Jesus kände det så, men det var naturligtvis inte så. Och på det svarar vi att Jesus, den fullkomliga sanningen, aldrig har misstagit sig själv. Allra minst på sitt förhållande till Fadern. Utan han upplevde den verkligheten att Gud hade övergett honom. Den ska inte bortförklara. Och detta måste ju vara det innersta i den eviga fördömelsen. Att människan är totalt skild ifrån Gud. Den kalk som vreden rågar, du ensam tömma vågar. Tänk, därför kan vi som sitter här idag, därför kan vi bli saliga och komma till himlen. Man berättar i skillningar i Småland om den prästen som predikade i en bondstuga en kväll, och en ung dräng blev väckt av vad han hörde och kom in i livkammaren och frågade prästen vad han skulle göra. Du kommer för sent, sa prästen. För det som behöver göras för att du skulle bli salig, det är gjort för mer än 1800 år sedan. Det skedde Jesu död minut på Golgata. När han utbrast att det var som kom. Guds kärlek är uppenbara dig att sonen tog vårt straff och tänkte. Han betalade hela skulden och så kan vi bli skuldfria och heliga och rättfärdiga och komma till himlen. Och det är väl sant, mina vänner, att vi har tagit emot detta välsignade evangelium om det blod som borttar synderna, så är det gott ställt för oss. I vad det ord oss lyser från, att vi mörkret icke gå, men genom denna jämmerdam och vandra till din himmelsdam. Amen.